Salah. Escape can Salah. Oh, that's brilliant from Mo Salah. And still, Salah. Oh, sensational!
Hej allihopa och välkomna tillbaka till FPL ikväll. Vi har precis varit med om en omgång 34 där både jag och Gustav freehittade och ja, det gick ju ganska bra, eller hur Gustav?
Ja, det gick ju väldigt, väldigt bra. Om det inte blev personligt rekord i FPL för flest poäng i en omgång så var det väldigt, väldigt nära i alla fall. För det blev 128 poäng för mig på min freehit som jag har haft. Alla spelare har ju spelat då. Vi ska ju säga att det är en match kvar när vi spelar in det här. Brighton och Manchester City har inte spelat än. Men freehit-spelarna är klara. 128 poäng för mig. Gör en pil från 73 000 till 29 000 just nu inför City-matchen då. Väldigt, väldigt skönt att få sån träff den här veckan.
Ja, och jag fick 127 poäng så att vi var ju precis bredvid varandra där egentligen. Och jag tycker vi båda gjorde en del bra val och en del kanske lite sämre val. Men framförallt var det ju att free hit, de som drog free hit fick ju en väldigt stor fördel jämfört med de som inte gjorde det. Och ja, en av spelarna var ju Mateta. Det måste vi prata om. Var 29 poäng.
Ja, vad ska man säga? Det är ju den absolut bästa utdelningen som man hade inte kunnat tänka sig överhuvudtaget innan omgången att det skulle bli så bra. Det enda är ju som är så lite småirriterande är att Kunja, att det blev bekräftat att han skulle vara out. För att jag kunde tänka mig att det var ganska många på friheten då som åtminstone stod och valde mellan Kunja och Mateta och kanske till och med hade gått på Kunja istället. Jag personligen, för att jag sa det ganska tydligt i förra veckans avsnitt också, att jag har hållit Mateta högre hela tiden. Så eventuellt att man hade kunnat få ett lite lägre ägandeskap på honom då. Men såklart 29 poäng, fantastiskt. Och omgången spelare helt klart. Det är väl den största, högsta scoren man har fått från en spelare i en omgång på väldigt, väldigt länge.
Ja, och helt ärligt, alltså annars mitt free hit är ganska dåligt om jag inte bindlar Esse. Om jag hade bindlat Salah som alla andra gjorde så får jag inte jättemånga poäng på mitt free hit i förhållande till vad alla andra free hit får. Men jag får ändå 127 poäng genom att jag sticker ut lite, bindlar Esse. Och ja, han första matchen där, man hatade ju inte första matchen mot West Ham där när 5-0 blev det och man satt på Esse-binden och Mateta och sådär.
Och man visste att Salah skulle sitta bänk.
Mm, exakt. Och 5-2 kanske blev till slut. Men ja. Nej, det var en höjdpunkt. Och sen även det här lilla Brereton Diaz-målet som jag behövde för att rädda upp beslutet att gå Raya och Brereton Diaz för Pickford och Ödegård. För att Pickford och Ödegård gick ju sjukt bra, det vet ju du om.
Exakt, det var ju det som var det och att du, det skiljer sig med bindan då, var egentligen skillnaden mellan våra lag. Och att Pickford och Ödegård kan rädda upp, om man säger så, att inte binda Esse då om man jämför våra lag för mig. Det förvånar mig med tanke på att din duo ändå löste 25 poäng. Men 18 på Pickford och 20 poäng på Ödegård, det är ju, ja, det är precis den träffen man hade hoppats på ännu bättre. Alltså 18 poäng på Pickford finns ju inte. Om man ser innan omgången. Jag hoppades på en nolla. Så jag var jättenöjd efter att nollan kom mot Forest i första matchen. Och hade det varit okej med noll eller en eller två poäng eller vad som helst mot Liverpool. Nu blev det 10. Och det är bara att tacka och ta emot.
Mm, så jag klättrade från 52 000 till 21 000. Så att det är ju en... ja, vad blir det? Det är ju mer än en halvering nästan av ranken. Så att... Ja, 21 000, jag vet, alltså helt ärligt, jag vet knappt om jag har varit på 21 000 vid den här tiden på FPL.
Alltså min säsong räddas helt av den här omgången och förra omgången. På två omgångar har gått från 105 000 till 29 000 då, även om vi ska säga, vi får se vad Foden gör ikväll framförallt. Han skulle kunna försämra den ranken lite, men runt 30 000 ser det ut liksom, så som det ser ut just nu. Och ja, det var ju extremt välbehövligt. Gå allt in med målet om topp 50 000 för att det ska vara en godkänd säsong. Och det ser ju möjligt ut nu i alla fall. Det hade varit tufft om jag hade fortfarande legat utanför topp 100 000. Men ska väl Förhoppningen och målet är ju att kunna lösa det trots att det kommer folk som drar wildcard och lite annat.
Ja, exakt. Eftersom vi drog free hit nu och dragit wildcard sedan tidigare så har vi inget wildcard nu som vissa ändå har som inte drog free hit förra omgången. Och ja, vi tänkte ju prata delvis utifrån det perspektivet att vi kollar vilka spelare som wildcard lagen vill ha in i sitt lag nu och även lite vilka lag som är viktigt att kolla mot framförallt.
Ja, och det nu de här sista omgångarna så är det ju samma spelare som alla vill ha. Dels kan man ju säga så att de som drar wildcard nu kommer ju göra det in till ett lag som till ganska stora delar är rätt likt laget som vi som drog wildcard tidigare har redan. Det kommer ju skilja sig på en del spelare såklart, men stommen kommer ju se väldigt lik ut. Och om man inte har ett wildcard aktivt nu så handlar det ju om att försöka få in de spelarna som man saknar gentemot wildcard-lagen. Och ja, det är väldigt, väldigt tydligt tycker jag vilka spelare det är man ska kolla mot nu. Det kommer vi komma in på. Och i och med att det är ja, vi har de dubblarna vi har kvar nu och då blir det ganska uppenbart vilka lag och i förlängning vilka spelare är det som man ska satsa på.
Ja, och vi kan börja kolla på målvakter då kanske och gå in då på, ja, de flesta då som dubblar. Jag sitter fortfarande kvar med Kelleher och jag kommer ju behöva benchboosta i 37an. Så att Kelleher kanske man inte vill sitta på hela vägen in i mål. Och vilka målvakter är det då du skulle kolla mot?
Vi kan ju börja då bara lite snabbt gå igenom dubbelomgångarna så man vet vad man har att jobba med här. Det kommer ju först nu redan i omgång 35 så är det två lag som dubblar. Det är Chelsea och Spurs. Chelsea har Aston Villa och Spurs då. Och Spurs har Arsenal och Chelsea i den här dubbelomgången. Sen i omgång 37 så kommer ju den sista stora dubbelomgången då där de allra flesta skulle jag säga kollar mot en bench boost. Det är ju, har man det chipet kvar så är det då man spelar det. Annars så har man redan spelat det och kan. Behöver inte tänka på det helt enkelt. Då dubblar Chelsea och Spurs en gång till. Chelsea mot Nottingham Forest och Brighton. Spurs mot Burnley och Manchester City. Dessutom så dubblar City, Brighton, Manchester United och Newcastle i den omgången. Detta gör ju att det är de lagen man framförallt tittar mot när det gäller vilka spelare man vill plocka in. Och jag skulle säga att det verkligen, verkligen gäller målvakterna. I och med att det är så svårt att hitta målvakter som håller nollor, som tar poäng. Det har varit ett problem hela säsongen. Då tycker jag att det blir extra viktigt att få in målvakter som har två matcher i alla fall. Så man ger sig själv dubbla chansen att träffa rätt. Och om inte annat, två extra gratis poäng. I och med att det är så svårt att hitta stabila målvakter har varit ett problem den här säsongen.
Ja. Den enda målvakten som inte har en dubbel som man kanske kan vara intresserad av är ju Pickford som har gjort hållit tre raka nollor på hemmaplan nu och har Brentford hemma och Sheffield United hemma i 35 och 37an. Så det är väl
exakt, Sheffield United hemma är ju en okej match att ha på en benchboost. Det är ingen dubbelomgång men man kan ändå tycka att Everton har ganska goda chanser till en nolla där. Så absolut, Pickford förtjänar väl att nämnas också.
Men ja, annars så är det väl ja, Ederson, Vicario, Onana, du har kanske Verbryggen och Dubravka. Ja, vad känner du spontant om man ska välja fritt från bland alla målaktare? Jag, alltså det låter ju sjukt men det är typ Onana som jag tycker är den roligaste.
Ja, jag har bytt in någon annan i omgång 33 med tanken att starta honom nu i omgång 35 och ha honom i dubben. Och alltså, helt ärligt, jag har inte så stora förhoppningar på honom. Uniteds defensiv är ju inte superstabil, om man säger så. Men som sagt, kolla på alternativen. Alltså, Ederson är ju bra, men det finns ju en risk om City avgör ligan att han inte spelar alla matcher i slutet av säsongen. Och det kanske är så att man vill ha tre utespelare från City och då inte vill lägga en plats på Ederson. Tar man Vicario, Spurs, kolla på Spurs spelschema. Det är en dubbel nu mot Arsenal och Chelsea. Sen är Liverpool i omgång 36 och en av matcherna i omgång 37 mot City. Hur många nollor håller de? Vicario kostar ändå ganska mycket. Den känns ju inte superrolig heller. Så att inget alternativ för mig som sticker ut. Så ja, det är nästan bara att välja en och ja, eller välja två då som man måste göra och hoppas att man träffar rätt och har lite tur.
Ja, nej, precis. Jag tycker vi går vidare till backar direkt nästan, eller hur känner du?
Ja, men det får väl ändå, jag ska, om man hade dragit wildcard nu så hade jag haft Onana som den ena målvakten. Och sen hade jag ändå haft Ederson faktiskt som den andra. Om det inte är så att man verkligen, verkligen vill ha tre utespelare. Då hade jag nog tittat mot Vicario istället. Klart att Petrovic också ska bollas upp, men finns en, Chelsea, ja, man behöver inte säga något om deras defensiv egentligen. Och där kan man ju också argumentera för att det är tre utespelare man vill ha. Plus att det finns en liten risk att Petrovic inte spelar alla matcher heller, i och med att Sanchez skulle kunna få en match. Eller helt enkelt ta över första spåren. Så jag hade gått på Onana och Ederson, men som sagt väldigt svårt på målet.
Mm. Ja, men då går vi vidare till backarna tycker jag. Och ja, min favoritback som faktiskt är med i träning nu, förstod jag, som EU, Pedro Porro. Han är ju typ den av dubbel, som dubblar dubbelt, säger man då. Och är faktiskt intressant tycker jag. Han, fast jag tror inte att Spurs kommer hålla någon nolla, men han har ändå gjort 8 assist, 1 mål den här säsongen. Kommer ju vara på de flesta fasta situationerna. Kanske får ännu mer utrymme att anfalla nu när Udogi är borta. Att man kanske lyfter upp mer på högerkanten istället. Och, ja, nej, Pedro Porro är väl den backen jag tycker i alla fall ska vara givet i ett wildcard.
Du tycker det ändå, trots att man kanske inte förväntar sig några nollor alls, eller få nollor. Det finns ju två matcher egentligen för Spurs. Det är Burnley hemma i den första matchen i omgång 37. Och sen Sheffield United i omgång 38. Sen. Där kan man väl tänka sig att de skulle kunna hålla nollan. Men i övrigt så känns det ju som att det blir insläppta mål.
Ja, nej, absolut. Det förstår jag. Men det är vem annars finns det som är på hans nivå när det kommer till offensiv och har de mängden matcherna. Det är ju mängden matcher såklart som påverkar.
Ja, och det köper jag. Och det är ju också brist på alternativ. Speciellt om man är på ett wildcard tycker jag får välja mellan, alltså om man verkligen måste konstruera en backlinje med de fem bästa backarna, då tycker jag ska vara given. Annars kan man ju hävda att om man bara har ett fritt byte, då kanske det inte är backlinjen man vill lägga det bytet, för att man ser, trots att Poro är det bästa alternativet, så ser man inte så stora möjligheter till poäng omedelbart, och då kanske man vill prioritera byten i offensiven istället. Men jag håller med dig, på ett wildcard ska han vara given. Och är det så att man känner att man vill göra ett backbyte och litar på att de dubbla dubbelomgångarna är en så stor fördel att det kommer komma poäng där, ja, men då är han ett bra alternativ. Annars så tycker jag också att Newcastle-defensiven ska nog nämnas. Fabian Schär kanske framförallt. Som inte dubblar nu, men har Sheffield United hemma i omgång 35 och sen dubblar i omgång 37. Nästan lika bra alternativ som Pedro på.
Ja, jag var ju väldigt stort fan av Fabian Schär förra året, men ja, i år har han ju faktiskt, hans underliggande siffror är ganska mycket sämre än förra året, det ska ju sägas. Jag tror han snittade typ 0,26 expected goal involvement, den här säsongen har han runt 0,11, så det är ju lite lägre. Men han kan ju slå till med en fast situation eller ett långskott och så. Men jag hade nog gått på Dan Burn istället om jag bara hade haft en Newcastle-back, så hade jag gått på Dan Burn över Fabian Schär.
Eftersom
han, ja, jag tycker att hans offensiva möjligheter är ganska lika. Alltså de är inte kanske exakt lika bra som Fabian Schär, men han är också 1,2 miljoner billigare. Det skiljer ändå en del. Så att om jag tycker, man kanske behöver ha den vad ska man säga, de pengarna över till någonting annat i framtiden, det vet man inte riktigt, och då känner jag att Fabian Schär kanske kostar lite för mycket i förhållande till Denburn.
Ja, men det är ändå rimligt, och ska säga med Newcastle också, deras defensiv har inte alls varit på samma nivå som förra säsongen, men kollar man de underliggande siffrorna så har det blivit lite bättre på senaste tiden. Släppte väl till typ 0,9 XG mot Palace, även om de inte var, ja, släppte in två mål, men framförallt också att de är bra i hemmamatcher. Newcastle som lag betydligt bättre på hemmaplan, och Sheffield United hemma i omgång 35 är ju så bra det kan bli för Newcastle egentligen. Sen kommer det visserligen en bortamatch i omgång 36, men den mot Burnley, och sen då en dubbelomgång där för en match åtminstone är på hemmaplan. Så jag tycker att att det är på ett wildcard helt givet att ha en Newcastle-back. Sen om det är Kär eller Burn, ja, då får man göra en avvägning beroende på hur stor budget man har att jobba med. Men minst en Newcastle-back tycker jag ska man giva.
Ja, nej, men det finns lag som jag tycker den här säsongen har varit väldigt tydliga att de är betydligt bättre på hemmaplan och betydligt sämre på bortaplan. Everton, Newcastle och nu glömmer jag bort vilket är det tredje jag tänker som brukar vara betydligt bättre på hemmaplan än på bortaplan. Och man brukar kunna räkna in ja, men typ en håller nolla på Newcastle på hemmaplan, men verkligen inte på bortaplan. Så att ja, det brukar skilja sig lite där och Everton och Newcastle över två av de försvaren.
Annars i backlinjen, Arsenal, inga dubbelomgångar men ligans tydligt bästa försvar. Gabriel, är han given på ett wildcard också?
Ja, given vet jag inte. Men om man skulle gå på ett wildcard nu, skulle man inte, gå på Ben White då? Eller är det bara recency bias från det vi såg senast?
Ja, den är svår. Man kan ju resonera som så att han har gjort sina mål nu. Och det där inte kommer upprepas. Men absolut, om det är White, Saliba, Gabriel, de är ju det är ganska jämnt mellan dem som alternativ. Men generellt Arsenal-defensiven, är den så pass bra att du tycker att man kan investera i den trots att det saknas dubbelomgång?
Ja, alltså det kan man absolut. Sen jag tycker det beror på lite hur du gör med din backrotation också. Vilka du tänker spela varje gång. Du vill ju spela dem i 36 och 38 framförallt. Och det är inte hemskt att benchbooster dem mot Manchester United borta. Men det är inte perfekt heller. Alltså man kan ju inte förutsätta att Arsenal ska hålla nollan på Old Trafford. Så att det är såklart att det är svårt det här. Men om man planerar in det tycker jag definitivt att man kan ha åtminstone en del.
Ja, med tanke på att jag inte tycker att det finns många andra bra alternativ om man ska fylla fem platser så hade jag lagt en av platserna på en Arsenal-back och hoppas på en håller nolla på Old Trafford då. Men för att få matchen en gång 36 och en gång 38 och att det är ja, mer eller mindre det enda försvaret i ligan där man vet att det kommer hållas nollor i bra takt. Väldigt bra takt. Så jag hade haft en Arsenal-back, Gusto är väl också värd att ha med. Ska väl ha varit i träning. Någon form av träning i alla fall. Så får se lite. Vänta in de sista uppdateringarna där. Men om det verkar som att han är redo att spela, så tycker jag att han ska ha en av de platserna också. Han är så pass billig. Och även om Chelsea inte imponerar defensivt, så finns det ett offensivt hot där. Och två dubbelomgångar, då förtjänar han en av platserna.
Ja, precis innan vi gick in här och spelade in podd så såg jag att det var någon som hade frågat honom om när han skulle kunna vara tillbaka för Chelsea och att det var mot West Ham i gång 36 då, Gusto, som han sa att han siktade mot att vara tillbaka på Twitter. Så att det är ju lite sådär att han missar den första dubbelomgången, förmodligen, om han själv säger det. Så det var verkligen förstahandskälla, verkar det som, på det Twitter-inlägget jag såg, och det är flera som uppmärksammat det. Men Van Heck kan man också nämna, tycker jag. Brighton försvar. Brighton kanske inte har super mycket för att spela för, men har Bournemouth borta, de har en dubbel. Det är ju inte världens bästa spelare, men på en bench boost till exempel, så som en femte försvar. Du sa att du inte hittar så många försvarare. Van Heck är väl ändå ett helt okej alternativ, tycker jag.
Det som är tråkigt är ju att dubbelomgången är Newcastle borta och Chelsea hemma. Jag tror inte att de håller några nollor där. Så då kan man ju nästan lika gärna ta Branthwaite typ och ha Sheffield United hemma i omgång 37. Men absolut, Brighton-defensiven kan man ju också överväga. Och där är det så pass billigt. Man pratar om en femte försvarare, utfyllnad, som ska liksom in i en omgång egentligen. Det är omgång 37 och så hoppas man på någonting i de två matcherna. Det kan man göra.
Det går ju för Brighton att nolla Chelsea hemma. Det är inte helt otänkbart ändå.
Ja, men inte om Palmer är tillbaka.
Då löser han någonting, det är sant. Har vi någon annan back som du tycker att vi kan kolla lite extra på? Jag tänker United kanske. Ska man nämna Dalot och Maguire?
Det kan man göra, och jag tänkte också att man kan nämna City-defensiven om man vill prata om Guardiola eller Diaz, Walker. Och där är det väl lite så här, jag tror inte att folk vill dubbla upp på någon av de defensiverna. Så då handlar det lite, tycker jag, om vad man har för målvakt. Har man Onana i mål så kanske man vill ha en City-back. Har man Ederson så går man på en United-back istället, för man balanserar det där. Jag tycker absolut att man kan ha en defensiv spelare från varje Manchester-lag. Men att dubbla upp, det är jag lite tveksam till. United för att deras defensiv är inte tillräckligt bra för det. City för att det finns Foden och Haaland som man vill ha framåt. Och därför räcker det med en defensiv spelare. Men absolut, de två lagen med tanke på att de dubbla gånger 37 också bra alternativ.
Mm. Det är svårt att se vilka som kommer att spela det där City-försvaret nu, får man ändå säga, med Ake tillbaka och Stones tillbaka. Och det finns ju alternativ.
Alltså, jag tror att de flesta av de här spelarna kommer få en bänkning. Alltså om vi pratar om Guardiola, Diaz, den typen av spelare. En bänkning, jag räknar med. Och då är det ju att hoppas att den bänkningen kommer i en singelomgång då, kanske, så att man får in en spelare från bänken. Och att de startar båda i dubben. Det är ju omöjligt att veta just nu. Och tyvärr är det lite så med Ederson också, att man kan inte garantera att han startar alla matcher om de avgör ligan. Men det är väl kanske en anledning, om man utgår från att titelracet håller i sig hela vägen till omgång 38, vilket det skulle kunna göra, så kanske det är Ederson och Maguire man vill ha i sådana fall.
Mm,
då... Snarare än Onana och Guardiola. Och
mm. Då går vi till mittfältet, tycker jag, och där kan vi kanske prata om Spurs direkt, tycker jag. För där finns det några mittfältare ändå som är lite intressanta med Son, Maddison, Brennan Johnson. Hur känner du för den här dubbelomgången som Spurs har nu?
Alltså, Chelsea-matchen har jag ingen tvekan där för mig om att Spurs kommer göra minst ett par mål i den matchen. Sen är det ju lite tråkigt om man letar efter offensiva Spurs-spelare att det är Arsenal i första matchen. Där skulle jag väl bli förvånad om de gör mer än ett mål. De kan ju absolut göra mål, men att göra två på Arsenal, det tror jag inte att de gör. Och då, när man jämför med alternativen som finns på mittfältet, vilket är ganska många bra alternativ, tycker jag, så kan det bli lite svårt att klämma in en andra Spurs-mittfältare. Son är ju helt given, såklart. Men om man kollar då på Johnson eller Richarlison eller Maddison, så vet jag inte om det är någon av dem som har tillräckligt säker speltid eller är tillräckligt bra. Även om speltiden finns där, så kanske inte formen finns där. Jag tycker nog att vi får vänta och se lite status på Richarlison. Om det skulle vara så att han är fit och det ser ut som att han är tillbaka redo att starta, så tycker jag att han är det bästa alternativet. Får man 90 minuter från alla dem så håller jag Richarlison högst om han spelar som anfallare i det systemet.
Mm. Ja, det är svårt att säga att han kommer vara helt frisk och spela med så kort. Då spelar ju varje två gånger per vecka egentligen. Så att det kanske är lite svårt att se honom spela så jättemycket. Men...
Absolut, och så jag tror att det kommer rotera så här. Och då vet jag inte om det är någon av dem som har tillräckligt hög höjd för att det ska vara värt det. Alltså, Brennan Johnson har ju gjort det ganska bra med den speltiden han har fått, men jag vet inte, det är ju en intressant differential, om man uttrycker sig så, och en chansning man kan ta på ett wildcard och hoppas att man får ett träff i någon av de här matcherna. De chanserna ökar såklart av att det är två dubbelomgångar. Men vi kommer också till lite andra mittfältare här, och jag tycker att det finns ganska många namn som är intressanta för de fem mittfältsplatserna. Och för mig personligen så är jag lite för osäker på övriga Spurs-mittfältare, om man bortser från sån, för att jag skulle vilja ha någon av dem i mitt lag före en del av alternativ.
Mm. Det kan jag köpa. Ska vi gå vidare till Bruno Fernandes då? För där verkar ju folk flocka till efter hans insatser de senaste omgångarna. Jag bollade upp han för några veckor sedan och han har gjort det bra sedan dess, verkligen. Och fått det lossna, 15 poäng mot Bournemouth, 18 poäng mot Sheffield United hemma, och sen så har han 9 poäng och 8 poäng i matcherna innan det. Ja, Bruno går ju ofta på några sådana här streaks egentligen, och delvis har det varit lite ökad mängd av straffar senaste omgångarna, vilket har ju definitivt hjälp. Och även att han har ju suttit någon, han satte ju långskott mot Sheffield United, satte ju ett långskott mot, var det Liverpool där när han gjorde från halva plan typ. Ja, han är verkligen i form nu, verkar som.
Det är ju ett exempel på en spelare som jag tycker är bättre än Brennan Johnson till exempel. Visserligen ingen dubbel den här omgången, men Burnley hemma är ju typ lika bra som en dubbelomgång som innehåller Arsenal. Och sen så kommer det en dubbel i omgång 37 med två hemmamatcher. Så Bruno Fernandes hade varit, hade jag spelat mitt wildcard nu, haft möjlighet att göra det, så hade Bruno Fernandes varit helt given på mittfältet faktiskt. Om man har råd med honom, beroende på hur man ja, hur lagvärdet ser ut vidare. Men har man råd att ha honom på mittfältet så hade jag sett till att få in honom. För det är också en spelare som, om man jämför wildcard i omgång 35 med wildcard i omgång 31, så är det ju ingen som har dragit wildcard redan som har Bruno Fernandes, och kanske inte har möjligheten att plocka in honom nu heller. Så där tror jag är en spelare som man kan sticka ut lite med jämfört med de som har dragit wildcard tidigare. Och en spelare som absolut ska nämnas, om man kollar på Salah ersättare till exempel med ett fritt byte, så är Bruno, ska vara ett hett alternativ där tycker jag. För att speltiden är så pass given, han tar straffar, väldigt bra form, de underliggande siffrorna är ändå, ja, de utgör inget problem i alla fall. Så nej, Bruno Fernandes, jättebra alternativ tycker jag.
Nej, han är verkligen en spelare man behöver ha utkik på nu. Och ja, en annan spelare, Anthony Gordon, måste vi nämna. Han har väl blankat en hemmamatch den här säsongen typ.
Hans senaste 10 offensiva returns, 4 mål och 6 assist. De senaste 10 i rad har kommit på hemmaplan. Inga i bortamatch för det. Så hans senaste 10 returns, alla på hemmaplan. Och ja, det är ju som, går man in på hans statistik på FPL-hemsidan och så kollar man matcherna jämför bortamatcher och hemmamatcher. Det är ju som två helt olika spelare om man bara kollar på poängen. Och att då få Sheffield United hemma i omgång 35 och sen en dubbelomgång som kommer dessutom senare med Burnley däremellan. Ja, det finns ju inga argument egentligen emot Anthony Gordon. Det enda anledningen som jag ser till att man inte ska plocka in honom är att man har andra, alltså det brinner i andra lagdelar, man måste prioritera något annat. Men hade varit också en given del av mittfältet för mig på ett wildcard.
Hur tror du att introduktionen av Callum Wilson kommer påverka den här offensiva trion? Tror du att det blir Gordon till höger istället och sen Wilson i mitten och Isak till vänster, eller hur tror du på lite längre sikt?
Skulle kunna bli så vid enstaka tillfällen. Vi får se hur mycket de kommer spela alla tre ihop. Får se lite hur många minuter Wilson är redo att få. Och det är ändå ganska många matcher, så det kommer ju variera lite. Jag ser inte det som en anledning att inte liksom, jag ser inte det som en anledning att skippa Gordon eller Isak för den delen. Utan med det här spelschemat och så pass bra som Newcastle är offensivt på hemmaplan, speciellt, så är det ett väldigt, väldigt bra läge att dubbla upp offensiven, Gordon och Isak.
Nej, men jag håller med. Det är ju lite andra som har pratat om att ja, men kanske Isak inte spelar allting nu när Wilson kommer in, men jag tycker att Isak och Gordon kommer ju spela allt. Alltså oavsett om Harvey Barnes och Callum Wilson finns där, så är de ju tokgivna, tror jag, verkligen. De här...
Ja, och de skulle kunna tappa, alltså även om de byts ut lite tidigare, så ser jag inte att det ska påverka så pass mycket att man inte längre vill ha dem i laget. För att jag räknar med att speltiden kommer vara tillräckligt bra för att i kombination med det här spelschemat och som sagt Newcastles offensiv göra de här två till väldigt bra val. Och det kommer göra små. Sheffield United hemma, det är en så bra match för Newcastle att har man möjlighet att välja fritt 15 spelare, så ser jag inte hur man inte skulle kunna ha Gordon och Isak.
City mittfältare kan vi kanske gå och prata lite om. Phil Foden framförallt då, men även Kevin De Bruyne tycker jag som bör nämnas. Hur känner du inför City mittfältarna nu? Vi gjorde ju bytet, eller visst gjorde du också bytet att ta in Foden istället för Saka inför där när vi
Exakt,
fick
efter att man fick
starten.
den bekräftade starten,
Ja.
som ju inte blev någon start. Nej, alltså Foden har ju liksom varit lite tveksamheter där, men ska ju vara redo att spela Brighton-matchen då. Du vet väl kanske de som lyssnar på det här hur många minuter han har fått till och med i den matchen. Vi har pratat om honom många avsnitt och jag vet inte hur mycket mer man behöver tillägga där, men med tanke på att City spelar för titeln, inget Champions League att bry sig om, det kommer en dubbelomgång, det är bra, bra matcher. Jag ser inte varför man inte skulle ha Foden. Om man är intresserad av en annan City-mittfältare, Kevin De Bruyne till exempel, då tycker jag det ska vara bredvid Foden på mittfältet, att man tripplar offensiven i sådana fall. Det är inte på Fodens bekostnad.
Nej, jag håller med. Foden ska vara med. Han är ju helt otrolig. Och jag tycker även att De Bruyne ska nämnas lite mer än vad jag ser han nämnas. Jag tycker han har steppat upp de senaste matcherna, verkligen. Och verkar ju spela i princip allt nu. Det var ju problemet med han tidigare. Nu har han ju spelat både midweek och på helgerna. Och han skulle ju spela den här matchen mot Real, fast då blev han ju sjuk precis innan typ. Så att då skulle han egentligen ha spelat typ 5 matcher i rad nu. Så att De Bruyne verkar ju verkligen vara uppe till full fitness. Och det får vi se om han inte går ut skadad nu mot Brighton efter vi har spelat in det här. Men han verkar vara tillbaka i alla fall. Och jag tycker att det är definitivt en spelare som man kan kolla mot. För jag kollade hans ägandeskap inför den här omgången som var nu. Jag tror den låg på under 1% effective ownership på De Bruyne. Så att det kan ju vara någon som man kan kolla mot.
Behöver man sticka ut eller vill sticka ut för att man vill chansa på om man jagar en miniliga eller bara generellt för en bättre rank, så är ju det böjen. Den typen av differential som man kan få 30 poäng från i en dubbelomgång, det har vi sett tidigare. Alltså det är väldigt, väldigt få spelare, ja, om det inte kommer en Mateta då till exempel, men väldigt få spelare som man på förhand kan gå in i en dubbelomgång och känna det skulle kunna bli 25 poäng, för att han har den höjden. Och Kevin De Bruyne är en sån spelare. Så har man möjlighet, vilket man borde kunna ha om man byter ut Salah till exempel, att ha råd med De Bruyne och köra trippel City-offensiv. Ja, jag tycker att det är spännande. Personligen så sitter jag redan med 3 City-spelare. Jag kommer inte ha någon möjlighet att plocka in De Bruyne. Men har man möjligheten och känner att man vill, ja, gå för det lite, så kan man absolut göra det.
Och till sist kan vi nämna just det du pratade om där, Sala. Ska man byta ut eller hur känner du?
Ja, vad ska man säga? Han ser inte ut som Mohamed Salah just nu. Och det är lite tråkigt att vi får se om det är hans sista säsong i Liverpool eller vad som händer här. Men om det är sista gången man bindlade Mohamed Salah i FPL i en dubbelomgång med 2 blanks. Det hade varit lite trist i sådana fall. Jag tycker att man kan byta ut honom. Ja, han ska absolut inte vara med på ett wildcard i och med att Liverpool inte har någon dubbelomgång och han har sett så kall ut. Och letar man efter en möjlighet att få in De Bruyne eller Bruno eller Gordon med ett fritt byte. Han sitter där med 13,5 miljoner som han tar upp av budgeten och är en ganska enkelt sätt att få in den mittfältaren man verkligen vill ha. Med det sagt, det är Mohamed Salah och det är ändå West Ham de möter. Så att, ja, det är klart att han skulle kunna studsa tillbaka. Men så mycket som han kostar och så många andra bra alternativ finns på mittfältet. Jag tycker det är orimligt att ha honom på ett wildcard och det finns absolut skäl att verkligen fundera på att byta ut honom med ett fritt byte den här veckan.
Ja, jag är lite osäker för det som du säger. Det är ändå Mohamed Salah och även fast han var liksom dålig de senaste matcherna så skapade han ändå liksom 0,8 expected goal involvement mot Everton borta. Det är ändå bra liksom. Och West Ham såg ju inte så bra ut senast, men West Ham är också lite annat lag på hemmaplan jämfört med bortaplan. Så att ja, det är svårt, men jag kanske kollar mot att byta ut Salah den här gången. Vi får se. Men ja, det var väl egentligen det på mittfältet
Arsenal, Bukayo Saka. Hur gör man med honom?
hur gör man med Saka? Det är frågan. Han har ju Spurs borta. Bournemouth femma nästa omgång är ganska bra, men Saka faller väl Faller han inte lite i samma fack som Salah just nu? Eller hur känner du?
Han gör väl det åtminstone nu. Alltså, det finns ju likheter där med tanke på att Arsenal inte heller har någon dubbelomgång och det har inte blivit så mycket leverans från Saka de senaste i dubben, men ja, det är svårt, väldigt svårt om man har båda och funderar på att byta ut en, så ja, då är det ju att Salah har West Ham och Saka har Spurs då, som kanske gör att man kollar på Saka ut. Men jag tycker inte att han ska vara i närheten av ett wildcard heller. Utan där finns det andra mittfältet. Om jag bara säger så här, på ett wildcard, femman av mittfältet. Palmer, Son, Foden, Gordon, Bruno. Har du bytt ut någon av dem? Mot någon?
Mot någon. Jag hade nog bytt ut Bruno mot Bruno. Men det är min.
Ja, men det köper jag. Det känns kanske som att det är den positionen som det kommer variera lite på. Men jag tycker, jag hade gått på de fem och ja, jag skulle gissa att ganska många wildcard kommer se ut så att man har åtminstone fyra av dem.
Då går vi vidare till anfallare tycker jag, och där pratar vi ju lite Erling Braut Haaland eftersom vi inte riktigt vet nu. Vi vet ju inte så mycket eftersom vi spelar in det här innan Citys match idag mot Brighton. Och vi kanske får en uppdatering där, vi vet inte. Men ja, det ryktas ju som att det inte kommer vara så länge i alla fall. Han kanske missar den här matchen, men förhoppningsvis inte matchen efter.
Nej, det är väldigt svårt att veta i nuläget om han är redo på söndag. Men jag har ju svårt att se att han skulle missa alltså omgång 36 också i alla fall. Det skulle ju kunna vara så att han inte spelar mot Forest, men oavsett så tycker jag att han ska vara med i ett wildcard. Då får man ju bara bänka honom i helgen i sådana fall. Som sagt, det verkar inte som att det ska vara något som ska hålla honom borta länge. Sen skulle det kunna vara så att det inte går i helgen heller. Men finns ingen anledning att byta ut honom eller inte ha honom på ett wildcard tycker jag. Som sagt, då får man bara. Det är väldigt, väldigt många som kommer ha åtta bra offensiva spelare. Så att det är snarare som man får. Personligen kan jag tycka att det var rätt skönt om Haaland hade missat matchen i helgen. För att då löser sig bänkproblemen för mig. Och jag vet vem som ska sitta där.
Jag hoppas att han spelar. Men där är vi inte alla likadana. Utan många flockar ju såklart till Alexander Isak. Vilket är väldigt förståeligt. Sheffield United hemma. Bra dubbel. Ja, nej, det går inte att säga något emot där, eller hur?
Nej, vad ska man säga? Han har ju visat de senaste perioderna av matcher hur bra han är och med samma argument som man använder för Gordon egentligen så tycker jag att det ska vara givet med Isak också. Speciellt också ska sägas på anfallet så finns det inte, alltså på mittfältet rabblade vi ändå så många alternativ att man kan hävda att man vill ha Bruno Fernandes istället för Gordon. Typ. Men anfallspositionen så är det inte i närheten av samma bredd på alternativ. Och då ser jag liksom inte vem man skulle ersätta Isak med i sådana fall. Och nej, han är given.
Och en annan forward som är den näst mest inbytta inför den här omgången är ju Nicholas Jackson som kanske ska vara glad att han spelar i den här dubbelomgången, för att visst borde han haft ett gult mot Arsenal.
Han borde haft ett rött mot Arsenal. Att det inte blev kort överhuvudtaget. Ja, väldigt, väldigt konstigt. Men nu klarar han sig där. Och det är inte längre någon risk att han ska bli avstängd på grund av gula kort i alla fall. Vilket ju gör att han verkligen är ett alternativ. Han har bra underliggande siffror. Han kommer till lägen. Han kommer till målchanserna. Men ja, alla som har sett Chelsea spela. Alltså, han är inte klinisk om man säger så. Han kommer ju sumpa många lägen och det kommer vara frustrerande att kolla på de här matcherna om man har Jackson i laget. Så där får man väl göra en avvägning. Jag kan tycka att han kommer till så pass många bra lägen och att schemat med dubbelomgångarna är så pass bra att jag tycker att han är värd att ha med i ett wildcard till exempel. Men alltså helt ärligt, jag köper om man inte orkar se honom missa de här chanserna och att man därför vill ha någon annan.
Det ska ju sägas att Spurs som man har i 35-man, det kommer man ändå ihåg vad som hände senast. Det blev ju hattrick, så att ja.
Exakt, kan vi få Spurs att spela med 9 man och ställa alla på mittlinjen så tycker jag verkligen att man ska ha Jackson. Alltså, siffrorna och dubbla dubbelomgångar för Chelsea gör att jag tycker att han är ett bra. På wildcard så hade jag haft honom som en av 3 Chelsea-spelare. Jag hade haft Gusto förmodligen beroende på fitnessen och Parme och Jackson. Jag tycker att dubbel offensiv är betydligt bättre än dubbel defensiv. Och det är för så här, jag ser ändå, även om Chelsea kommer släppa in mål i alla de här matcherna och kanske inte vinna så många matcher heller, så tror jag att man kommer göra en del mål framåt när Palmer är tillbaka. Villa, Spurs kan man göra mål mot. Sen kommer det West Ham hemma i omgång 36, sen dubbelomgången i omgång 37, Nottingham Forest och Brighton. Så är absolut att man kan göra en del mål. Och vi ska inte heller glömma att Jackson gjorde 1+2 i omgången, i omgången 33. Och det var inte så länge sedan. Så man får ändå komma ihåg att han har det i sig också, med tanke på att han är ändå involverad i så pass många målchanser på ett eller annat sätt. Så man kan ju jämföra dem lite med Darwin, och det finns många som har starka åsikter om dem, både som fotbollsspelare och som val i FPL. Men jag tycker att han är så pass spännande och att det finns en höjd där som gör att man absolut kan ha honom i laget.
Ja, och en annan spelare som folk har hånat lite den här säsongen är ju Rasmus Höjlund. Ska man kolla mot han någonting?
Jämför man honom med Jackson så tycker jag att Jackson är bättre. Siffrorna bättre för Jackson, de underliggande. Och ja, så jag håller Jackson högre. Men sitter man gärna på 3 Chelsea eller bara vägrar Jackson, så är det ju Höjlund i sådana fall. Burnley hemma som sagt, och sen en dubbelomgång i omgång 37. Så det är väl han som är alternativet till Jackson.
Ja, Jackson snittar också 0,1 FPL-poäng per match mer än Höjlund, så att även i FPL har varit lite bättre. Men jag tänkte fråga om man vill gå på ett lite säkrare kort med lite större poänggaranti. Ollie Watkins, kan man kolla mot han någonting?
Jag var precis redo att ta upp samma spelare, för att det är ju faktiskt otroligt vad han har gjort den här säsongen. Och även om det inte är några dubbelomgångar där, så står han ju på 19+17 den här säsongen. 19 mål, 17 assist. Och det är så här, omgång 35, Chelsea hemma. Han kan göra 1+1 där, utan tvekan. Och problemet så är ju omgång 37 när man spelar benchboost, att det är Liverpool hemma. Men alltså, så som den här säsongen och de senaste matcherna har varit, varför skulle han inte kunna göra 1+1 där också? Alltså, jag kommer nog inte resonera riktigt så att jag håller Watkins högre än Jackson till exempel. Jag kommer vilja gå för de här extra matcherna. Men om man vill ha garantin så är det bara att kolla på, alltså jag förstår om man känner så, att man kollar på vad Watkins har gjort den här säsongen och kollar på hur Chelseas defensiv och även Liverpools defensiv senaste matcherna har sett ut och känner att ja, men han kommer ju fortsätta så här. Jag kan inte säga emot.
Nej, jag kan inte heller riktigt säga emot, känner jag. Utan Watkins är ett ganska bra val. Man kommer nog inte få sån otrolig höjd. Men ja, man vet inte. Senast han mötte Brighton gjorde han väl 3+2 eller någonting. Så att, det är, som man har i 36-an. Så att, ja, det är såklart att det kan bli en del poäng där.
Det kan ju det. Jag kommer ju, alltså, jag gillar mina dubbelomgångar. Och när det är 2 matcher extra för Jackson så lutar det åt att det blir Jackson in. Men alltså, ja. Som sagt, det är bara att kolla på den säsongen Watkins har haft. Varför skulle det inte kunna fortsätta?
Sen är en sista fråga kring både anfallare och mittfältare egentligen. När det gäller Crystal Palace, för det var ju en del som tog in Crystal Palace mittfältare och anfallare som inte wildcardar nu till exempel, utan de bara de hade varken free hit eller wildcard, typ Esse och Mateta. Alltså, de såg ju ruggigt bra ut i dubbla gången, det får man ju verkligen säga. Ska man liksom byta ut en Mateta nu eller en Esse nu till exempel?
Det hade jag väl inte gjort inför Fulham ändå i omgång 35. Utan jag hade nog behållit en vecka till i alla fall. Och sen får man säga, jag tycker inte att det är optimalt att ha med Crystal Palace-spelare på en bench boost till exempel. Wolves borta är väl okej, men återigen tillbaka till det jag sa tidigare om alla alternativ som finns på mittfältet. Alltså, Esse kommer ju göra sina poäng, men jämför man honom med Gordon så kommer jag ta Gordon alla dagar i veckan före honom. Och sen, det kanske till och med är värt ett byte den här veckan, men har man andra bränder att släcka så är det ju lugnt att i åtminstone en omgång till behålla sina pärlaspel.
Mm. Och nu kom jag på vilket det här tredje laget var som jag tyckte var så mycket bättre på hemmaplan var, och det var Fulham som jag tänkte på, som är väldigt, väldigt bra på hemmaplan men ganska dåliga på bortaplan, så att det är kanske inte världens bästa match att ha Fulham borta nu, men alltså ha kvar en, alltså Matteta kostar ju fortfarande 5,1 liksom, och han gjorde 29 poäng förra omgången, det ska vi inte glömma heller.
Nej, men det blir väldigt lagspecifikt där. Det hänger på hur laget ser ut i övrigt. Har man andra byten som man måste göra, gör dem. Men ser laget bra ut i övrigt, då kan man ju faktiskt fundera på Esse till Gordon eller till Bruno eller till vilken mittfältare man nu saknar.
Och då pratar vi kaptensbindeln då lite snabbt. Och ja, vi kan ju... Jag tycker i alla fall att det står mellan Palmerson, kanske Alexander Isak. Vad känner du?
Du slänger in Isak där ändå.
Ja, men ändå mot Sheffield United hemma när man vann med 8-0 typ senast. Jag tycker ändå man kan slänga in det. Problemet är väl att om Wilson startar så är han ju inte på straffar längre, vilket är kanske ett problem där. Men annars så Palmer och Son är väl en av de två som sticker ut mest.
Ja, jag kommer bilda en spelare som spelar dubbelt. Det finns faktiskt ingen chans att jag skulle göra något annat. Det kommer bli Cole Palmer. Jag tycker att han är det klart bästa valet om han är redo att spela och han är tillbaka. Det tror jag att han kommer vara. Han har ju varit i träning nu. Vi får se vad som sägs under fredagen, men jag ser inte varför han inte skulle vara tillbaka. Och är han tillbaka så, med tanke på hur bra han har varit den här säsongen och att Chelseas dubbelomgång inte innehåller en match mot Arsenal, som ju Spurs gör, så är det som avgör för mig och som gör att jag håller Palmer högre än Son. Men Son är klar tvåa ändå i kaptenskonversationen. Och det är den spelaren som kommer binda om Palmer om någon anledning då inte skulle vara redo att starta.
Mm. Jag går på samma resonemang. Jag tycker att Palmer är det bättre alternativet. Delvis för att han inte möter Arsenal. Han har ju Villa och Tottenham. Det tycker jag är bättre än Sons matcher. Och,
ja, det skulle kunna bli så, beroende på om City fortfarande spelar för ligatiteln i omgång 37, att jag i alla fall bindlar Cole Palmer resten av säsongen. Alltså, dubbeln här, sen West Ham hemma i omgång 36, bra match. Sen en ny dubbelomgång mot Forest och Brighton. Där är det ju City-spelare som kanske får binda. Men om det skulle vara så att de har avgjort ligan, bindel Palmer. Och sen Bournemouth hemma i omgång 38. Det finns ju konkurrens, man får se hur från andra spelar då, men man får se hur det ser ut i titelstriden. Men skulle kunna bli bindel Palmer igen. Så att jag bara lyfter upp den lite. Inte omöjligt att bindeln sitter på Palmer resten av säsongen.
Nej. Och ja, det var ju egentligen min kaptens reke också Palmer före Son just nu. Och ja, när vi kollar på lite våra egna lag här så jag har ju då både Haaland som förmodligen inte kommer spela, Malagusto som förmodligen heller inte kommer spela från vad vi har sett nu, och jag sitter ju då och kanske ska ta ut någon av dem, men jag vill ändå gå på Gordon här mot Sheffield United hemma. Det känns som en match där han kan göra 17 poäng och jag vill inte sitta utan, känner jag. Jag vet inte om man ska ha så stora förväntningar på en sån billig mittfältare, men det känns som man har det på hemmaplan för att om mot Sheffield United, alltså vilka lägen United hade mot Sheffield. Jag tror Garnacho på vänsterkanten hade väl 5 skott på mål här senast mot Sheffield United, så det ska Gordon kan göra något liknande.
Ja, och man får ju strunta i vad han kostar. Alltså, absolut, han kostar 6 miljoner, men man får ju tänka om det hade varit omgång 1 i nästa säsong så kostar han ju 8 miljoner, 7,5. Så att det ska man inte bry sig om. Jag tycker Gordon, ja, som vi har pratat om, är jättebra. Vem är det som ryker i sådana fall?
Det står ju mellan då, eftersom jag har Palmerson och Foden som är väldigt fina, så har jag ju Salah och Garnacho. Och Garnacho har ju Burnley hemma och sen en dubbel. Salah har ju West Ham borta och sen ingen dubbel. Så att, det kanske blir Salah. Men samtidigt så gillar jag ju Salahs match mot Spurs hemma där nästa omgång. Om Spurs står högt med sin backlinje, det känns som att Salah kanske som en differential då kan sticka in och göra några poäng. Men samtidigt, Garnachos match den här omgången är ju ruggig bra. Så att, jag tror att det blir Salah som får ryka. Och så får jag spela João Pedro istället för Haaland den här omgången. Och spela Guardiol istället för Gusto. Det är inget problem heller. Och om inte Guardiol spelar har jag Gabriel som hoppar in. Så att, ja, det är så jag känner.
Jag kommer nog inte göra det bytet. Du har ju tre Chelsea-spelare redan. Jag gjorde ju, bytte ut Petrovic i gången 33 med planen att byta in Jackson nu. Darwin ut. Och jag vet egentligen inte om jag har sett någonting som får mig att ändra min åsikt där. Det viktigaste var att han inte blev avstängd såklart. Och absolut, man ser de missade lägena, men jag bryr mig inte så mycket om det faktiskt. Det är viktigt att han tar sig till chanserna. Så om Palmer är tillbaka så blir det nog Darwin till Jackson. Väldigt, väldigt problem om Haaland är tillbaka, för då vet jag verkligen inte vem jag bänkar i sådana fall. Salah. Alltså, allvarligt. Salah mot West Ham, Garnacho mot Burnley. Jag kan inte bänka Foden eller Haaland, så att, vad gör man?
Nej, det är lite problem. Det hade varit lite kul att se om det hade...
Nej, men det är inte omöjligt. Alltså, om allt tyder på att Haaland skulle vara tillbaka och starta, då måste det ju vara Salah eller Garnacho som jag bänkar.
Ja,
och ja, det är inte givet. Det blir väl Garnacho-bänk för att man fegar ur. Men det är... alltså, man skulle kunna argumentera för att det är Salah som ska sitta där ändå.
Mm, absolut. Och... ja, jag har en lite fin differential den här omgången. Det är Ait Nouri ändå mot Luton hemma. Det är ändå en halvfin differential tycker jag.
Ja, men den är spännande. Jag har ju också, ska tillägga, lite backproblem. Så att om det är så att Gusto missar de här kommande nu, så i och med att jag har Udogi också som inte kommer spela med den här säsongen, så skulle jag ju kunna tänka mig att byta ut honom, Udogi då, in med Porro eller Kär. För att stärka upp backlinjen lite. För just nu så startar jag redan Gabriel mot Spurs. Och jag vill inte behöva slänga in Van Hecke också. Så, och då är det ju kanske så här till och med. Så pass tråkigt att om jag måste göra det bytet och Haaland är tillbaka, så kanske jag inte kan göra mitt Jackson-byte. För att man kan liksom inte motivera -4 för att bänka Salah. Om det är så att Haaland inte verkar spela, så skulle det kunna bli -4 faktiskt med Jackson och en bättre back in i sådana fall. Stärka upp lite inför en kommande benchboost och försöka hänga med wildcard-lagen lite.
Ja, du får ju se det som att den -4 är lite alltså i förberedande för omgång 37 egentligen. Så att du kanske skulle tagit den i 37an ändå.
Ja, alltså Udogi ut i ett byte som jag kommer behöva göra för eller senare. Om allt går perfekt så skulle jag kunna slippa minuspoäng, tror jag, om jag gör det bytet i omgång 37. Men då får det liksom inte hända någonting med någon annan spelare, och det är väl inte så realistiskt. Så att om man ändå behöver ta den -4 någon gång, så är det ju lika bra att göra det nu så man får in den bra spelaren så tidigt som möjligt.
Ja, och då tackar vi för idag och tackar så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka allihopa efter den här dubbelomgången 35. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det bra. Hej då!